Ja, vi fortsätter med Petrus idag, och det har ni förstått redan på inledningen. Det var ju Thomas sist vi talade om, och de olika lärjungarna och de olika temperamenten, personligheterna och gåvorna som de har eller hade. Och sen också jämföra lite grann med oss också, för det är viktigt att det blir någonting som blir relevant för dig och mig idag. Vilka gåvor har jag? Vilket temperament har jag? Vilken personlighet har jag? Tänk att jag får tjäna Jesus precis som den jag är. Samtidigt vill ju också Herren forma oss till sin avbild. Så det handlar ju om ett samspel där, att min personlighet, mitt temperament, mina gåvor, de finns där. Men Gud vill liksom förädla dem, få fram dem så att de får blomma ut inför Herren och i hans tjänst. Vi ska läsa från Johannes 1. Jag ska läsa två bibelversar först här. Eller två bibelställen, inte versar. Det är några fler än två, men två bibelställen. Johannes 1 ska vi gå till. Och vi ska läsa från 35 till 42 versen. Och då står det så här. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När han såg Jesus komma gående sa han: se Guds lamm. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och såg att de följde honom. Han frågade dem: vad söker ni? De svarade: rabbi, det betyder lärare. Var bor du? Han sa till dem: kom och se. Då gick de med honom och såg var han bodde. Och de stannade hos honom den dagen. Det var omkring tionde timmen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sade och följt Jesus. Han fann först en bror, Simon, och sa till honom: vi har funnit Messias, det betyder Kristus, den smorde. Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sa: du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. Och så läser vi också Markus 1:16-18. Det här är två bibelställen som talar om när lärjungarna kallas att följa Jesus. När han gick längs Galileiska sjön såg han Simon och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. Jesus sa till dem: kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Herre, välsigna ditt ord på våra hjärtan. Prisa dig för det. I Jesu namn, och tack att det ska tala till oss. Amen. Ja, det finns mycket här att hämta. Och Petrus är ju en väldigt spännande och intressant lärjunge. Väldigt, väldigt som en öppen bok. Man lär sig mycket, man lär känna honom mycket när man läser evangelietexterna. Det är många som har predikat om Petrus. Det var en biskop, jag läste om det ska vara sant, men det blev lite tokigt. Men han predikar i radion en påsk, en långfredag. Och så talar han om Petrus, och så talar han om att Petrus tre gånger förnekade Jesus. Det var liksom, han kom till klimax där riktigt. Och just det här att Petrus förnekar Jesus. Och så skulle han liksom få till en riktig, nästan som en slutkläm kan man säga, predikan. Och så säger han så här, när Petrus hade förnekat Jesus tre gånger: då gol Petrus. Och så blev ja, det blev lite, han blandade ihop lite grann. Och det var en stor radiogudstjänst då. Ja, så kan det gå. De här berättelserna som vi läser här, när Jesus kallar lärjungarna, de är ju lite olika. Men antagligen händer det vi läste i Johannes först, före det som vi läste i Markus här. När Jesus kallar lärjungarna att följa honom. Det är inte så där drastiskt att Jesus kommer gående på stranden och så för första gången så träffar han lärjungarna och så säger han: kom och följ mig, och de bara kastar näten och följer honom. Så var det nog inte, utan de hade träffat Jesus innan, och det förstår vi här när vi läser Johannes första kapitlet här. De visste lite grann vem Jesus var, åtminstone en del av dem, av lärjungarna, och speciellt de som var fiskare då. De hade träffat Jesus innan. men kanske inte visste så mycket om vem han var. Det står så här att Andreas var Petrus bror, läste vi Johannes första kapitlet, och han tog med sig Petrus till Jesus. Det är intressant. Det är en viktig lärdom. Andreas kallas ju alltid Simon Petrus broder. Har du tänkt på det? Simon Petrus broder. Det är som att han är i skuggan av sin bror. Men tack vare Andreas så fick Petrus lära känna Jesus. Och det är en viktig uppgift vi har, att ta människor till Jesus. Det är jätteviktigt. Vi kanske inte blir några såna här stora kändisar som Petrus direkt. Vi kanske blir mer som, vi får vara mer Andreas typer eller Andreas personligheter. Men vi får föra människor till Jesus som kan bli nyckelpersoner. Och det kan ju hända att du har varit med om det. Till och med fast du kanske inte ens vet om det. Du har fört någon människa till Jesus. Eller på något vis uppmärksammat någon människa på att hon behöver Jesus. Det kanske du har varit med om. Och du kanske inte ens vet om det. Men du får vara en sån här tjänare i det lilla, i det fördolda. Och kanske få föra någon människa till Jesus. Det är det största man kan få vara med om. Jag vet att jag berättar den här berättelsen förr. Det blir ofrånkomligt att det blir lite upprepningar när man predikar ofta i samma församling. Men Billy Graham känner ni nog till, alla ni som är med här i alla fall. Han var ju en väldigt känd predikant, och det är väl få som har predikat för så många som han har gjort. Tidigare var det inga, men nu vet jag inte i mer modern tid. Det kan ju vara sådana som har överträffat honom också. Men han predikar för miljontals människor, stora kampanjer i flera årtionden. En riktig kändis. Intressant, finns inga skandaler om Billy Graham. Man har aldrig hittat någonting. Utan han har varit väldigt fläckfri. Naturligtvis inte perfekt, men det finns liksom ingenting att ta på direkt sådär. Så det är fantastiskt, det är väldigt förtroende. Men det berättas att när han var ung så var han med ett gäng killar, och han var ganska stökig. Och då var det en man som hade en lastbil med flak. Och han samlade in ungdomar, eller samlade upp ungdomar, för det pågick en möteskampanj lite längre bort, ganska långt bort, så de var tvungna att färdas med ett bensindrivet fordon antagligen, eller dieseldrivet. Så han tog den här lastbilen och så plockade han upp ungdomar och så körde han till den här möteskampanjen. Och han gjorde det varje kväll under flera veckor. Och det resulterade i att en av de här pojkarna speciellt, han kom till tro på Jesus. Och det var Billy Graham. Han var en stökig ung grabb, men han kom till tro på Jesus. Och så blev han så använd av Gud. Tack vare att den här lastbilschauffören samlade upp de här pojkarna och körde dem till den här möteskampanjen. Så kan vi också få vara med. Vi kanske inte kan göra allt, men vi kan få vara en del i en process till att en människa kommer till tro. Kanske ta med henne eller honom till ett möte, en samling. Kanske ett enkelt vittnesbörd. Kanske tipsa om en bra bok till exempel. Att den här kan du läsa, eller ge henne eller honom en bok. En skiva till exempel. Kan vara till väldigt välsignelse. Man kan evangelisera på olika sätt. Jesus ger Simon namnet Petrus. Det är grekiska och det betyder klippa. Och han fick också ett hebreiskt namn, och det var Kefas. Det betyder samma. Det betyder också klippa då. Petrus eller Kefas fick han heta. Petrus är den mest kända av lärjungarna. Han nämns alltid först. Han tillhörde den inre cirkeln kring Jesus. Det är intressant att Jesus hade väldigt många lärjungar. Han hade de 12. Sen står det om 70 eller 72. Det är lite olika översättningar som talar om det. Men som han sände ut, det kanske du har tänkt på också. Han hade flera kvinnor som följde honom. Det finns en del onämnda lärjungar som inte nämns vid namn. Som är liksom nyckelpersoner i samband med Jesu händelser. Han visade sig för 500 bröder när han hade uppstått. Det var antagligen några form av lärjungar också till Jesus. Men det är de 12 som lever med honom ständigt. Och bland de 12 fanns det en inre cirkel som får vara med på lite specialuppdrag. Och det var Petrus. Vilka var de andra 2? Är det någon som kan våga sig på? Johannes, japp. Och en till. Jakob, japp. Johannes, Jakob och Petrus. De 3 var det som fick vara med på specialuppdrag med Jesus. Andreas var med någon gång också, står det om. Petrus var en väldigt impulsiv ledare. Han var en öppen och ärlig person. Han hette Simon från början. Och han var från Betsaida, står det. Därefter flyttade han till Kapernaum och blev fiskare. Det är ju så vi känner Petrus. Tillsammans med sin bror Andreas och Jakob och Johannes och fiskade dem. Sen fick han den fantastiska kallelsen att bli människofiskare. Kan det finnas någon större uppdrag att få kallas det för människofiskare? Det är väldigt roligt att fiska och det brukar jag tjata om ibland. Hans-Erik tycker också det är väldigt roligt, vet jag. Och det finns några andra också. Jag och Vicky fiskade nu när vi var i Dalarna. Det var inte så imponerande. En abborre per fisketur. Och då förbleknade kanske lite intresse. Men det var härligt att vara ute i friska luften och i solen och sådär. Men det är väldigt roligt att fiska. Men det finns ju ingenting som är större än att få vara människofiskare. Det ska skänta. Det är nummer 1. Det är det allra viktigaste, det allra största man får vara med om. Vanligt fiske är väldigt roligt och spännande. Men det finns ingenting som går upp mot att få vara med och fiska människor. Vara med och föra en människa till tro eller se en människa börja tro på Jesus. Det är det största som finns egentligen man kan få vara med om. Petrus hade ingen speciell yrkesutbildning. Men däremot är det viktigt att komma ihåg att unga pojkar på den här tiden var väldigt kunniga i Gamla testamentet. De fick en tidig utbildning i skrifterna. Så lärjungarna var inga noviser, inga analfabeter när det gällde Israels historia och speciellt den bibliska historien. De hade väldigt mycket kunskap om det. Men han verkar inte ha någon speciell annan utbildning utan han var fiskare. Petrus var gift, för Jesus helade hans svärmor. Vi vet inte om Petrus tidigare var lärjunge till Johannes döparen. Det var ju Andreas, hans bror var det. Johannes, den andra i brödraparet Jakob och Johannes var ju det också antagligen. Men Petrus vet man inte riktigt, men det är möjligt. Sen är det särskilt Markus evangeliet. Vi har ju 4 evangelier. Det är säkert Markus som nämner Petrus. För Markus var Petrus andlige son. Så Petrus var liksom lite pappa för Markus. Markus var en ung pojke, ung grabb. Och Petrus tog sig an honom en hel del. Det gjorde också Paulus. Så han hade 2 andliga fäder som var riktiga giganter, kan man säga. Han fick, alltså Markus evangeliet, det är ju Petrus version, kan man säga, av evangeliet. Och det fanns en kyrkofader, en del har talat om honom, Irenius. Han levde mellan 130 och 202 efter Kristus. Han skriver så här, och det är intressant. Markus var Petrus lärjunge och tolk. Petrus måste ha stått bakom Markus när denne skrev sitt evangelium. För inte något av de andra evangelierna framhävs som här vad som var förödmjukande för Petrus och förtiges det som kunde vara till hans heder. Det är intressant. Det är ingen skönmålning när Petrus återger sin berättelse om sitt eget liv. När Markus skriver om Petrus så är det väldigt öppet och naket. Och jag tror inte vi skulle kanske tagit med det här om det skulle handlat om oss. Till exempel i Markus härlighetens berg när Petrus är helt förvirrad där när Mose och Elia uppenbara sig, Markus kapitel 9. I Markus kapitel 14 så förutsägs Petrus förnekelse. Samma kapitel 14 så förnekar ju Petrus Jesus också. Jag tror inte vi skulle ha berättat om sådana saker, kanske skämts över det. Han somnar i Getsemane, Markus kapitel 14. Han hugger av en tjänares öra i Markus 14. Står att det var Petrus. Så han berättar ju det för Markus att det var jag som gjorde det här. Han gråter efter att han hade förnekat Jesus. Och Jesus tittar på honom. Också Markus 14. Petrus blev dock, som vi vet, en stor ledare i den första församlingen. Han skrev två brev. Vi har ju två första Petrus och andra Petrus brev. Intressant att läsa med tanke på hans bakgrund. Den har vi i vår bibel. Och han predikade fantastiskt. Till exempel ser vi det på pingstdagen. Och han var den första, Petrus var den första av apostlarna som Paulus sökte upp när han, efter hans omvändelse. Den första av apostlarna, inte den första personen, men den första av apostlarna. Och vid ett senare tillfälle blir ju Petrus också konfronterad av Paulus. Det var ju också rätt häftigt på något vis. För att hyckla. Vi behöver inte gå in på den berättelsen, men Paulus talar om det. Att han gjorde det. Petrus dog i Rom som martyr år 67, vet man, under kejsar Neros förföljelser. Han blev korsfäst upp och ner för att han kändes inte värdig att dö korsfästad på samma sätt som sin mästare Jesus. Till vem skulle vi gå, hörde vi inledningsvis här. Han visste att Jesus var Messias, han var Guds son. Vi kommer till det alldeles snart här också, hans bekännelse. Det finns apokryfiska skrifter om Petrus, precis som det gjorde om Thomas. Människor är fascinerade och så skriver man och så hittar man på en del och det är mycket fantasier och sånt i de här skrifterna. Katolska kyrkan säger att han var den första påven. Det känner ni kanske också till, men det finns ju inga riktiga bevis för det. Men katolska kyrkan hävdar det då. Och bland de 12 så var Petrus den första som fick möta den uppståndne Jesus. Tänk vad fantastiskt. Han fick äran, han som hade förnekat Jesus. Han fick vara den första bland de 12. Inte den första personen som mötte den uppståndne, men den första bland de 12 som fick möta Jesus. Två saker när jag går mot avslutningen av predikan. Dos cosas, dos puntos al final. Två viktiga saker att se och lära angående Petrus som vi kan ta till oss. Som jag tänkte på, det finns jättemycket, men två saker som jag tänkte på speciellt. Att Herren kunde använda Petrus och ge honom väldigt, väldigt mycket ansvar. Det är ju helt tydligt att det är så. Men hans temperament var både hans styrka och hans svaghet. Vi behöver också överlåta våra liv, våra temperament, vår personlighet och våra gåvor och lägga dem i Guds hand. Alltså under andens kontroll. Det är då Gud kan använda oss på ett fantastiskt och välsignat sätt. När jag lägger mitt liv i Guds händer och säger: Jesus, här har du mig nu. Ta hand om mitt temperament. Du vet att jag är si och så, kanske mer som Thomas eller som Petrus eller något annat. Jag har min personlighet, jag har min karaktär. Jag har också mina gåvor, men jag behöver överlåta dem till dig så du kan använda dem och du kan välsigna dem. Då blir temperamentet en styrka i Guds rike. Annars kan det också vara ett hinder och en svaghet. Och så är det ju då också i våra liv. Jag tänker på en berättelse i Matteus 14. 22-33 versen där. Och det är ju när Jesus kommer gående på vattnet och vi känner igen den berättelsen. Det är en av de mer kända berättelserna i Bibeln egentligen. Jag vet inte om du har tänkt på det, men det är många gånger. Tror du verkligen på Bibeln, kanske någon frågar. Ja, det gör jag. Tror du verkligen att Jesus gick på vattnet? Det är ofta vanligt att det kommer. Eller det finns några andra också, men den här är väldigt vanlig. Men den är väldigt intressant, den här berättelsen, när Jesus kommer gående. Vi kan gå vidare till vers 23. Står det så här, versikel 23. När han hade skickat iväg dem gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Och så läser vi vidare. Båten var redan långt ifrån land och hårt ansatt av vågorna eftersom det hade motvind. Mot slutet av natten kom Jesus till dem gående på sjön. Vilken upplevelse att sitta i båten stormigt och så se någon komma gående på sjön. Så vi läser vi 26 versen. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckt och sa: det är ett spöke, och de skrek av rädsla. Men genast sa Jesus till dem: var lugna, det är jag, var inte rädda. Och så står det i 28. Petrus svarade: Herre, om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet. Det var typiskt Petrus det. De andra satt kvar i båten, men han ville gå ut. Han sa: kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var blev han rädd. Han började sjunka och ropade: Herre, rädda mig. Genast sträckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa: så lite tro du har. Varför tvivlade du? Då steg i båten och vinden la sig. Och det som var i båten tillbad honom och sa: du är verkligen Guds son. De var nog helt chockade och förvirrade. Men de förstod att det var någonting alldeles speciellt med Jesus. Men Petrus, han vågade gå ut. Han vågade kliva över och ut från båtkanten och så gå ut och möta Jesus. Och så säger Jesus: så lite tro du har, varför tvivlade du? Och så det är det i våra liv många gånger också. När det stormar och Jesus, men ändå Jesus säger: kom. Ibland går vi inte. Ibland är vi som lärjungarna som sitter kvar i båten. Men ibland är vi lite som Petrus. Det är kanske lite olika vilken personlighet och temperament vi har. Men Petrus, han vågade. Och man kan se här att hans impulsiva temperament var både en fördel här. Att han gick ut och började gå. Men också det här att han blev så rädd. Och så blev det väldigt hastigt det också. Så började han sjunka. Så var det ju ett problem för honom också. Men då skulle jag vilja säga att passivitet är inte bättre än att vara som Petrus. Det är inte bättre att vara som Thomas. Det fanns många fördelar, det talade jag om förra söndagen. Men det finns också många nackdelar. Man kan missa väldigt mycket om man är som Thomas. Inte vara med när Jesus uppenbarar sig, dra sig undan. Men Petrus, han var alltid med, han var alltid offensiv och liksom på. Men det fanns också stora faror med det också. Det finns sådana här andra exempel när han ville bygga. Jag nämnde om det, om hyddorna på förklaringsberget. Han var impulsiv. Han ville inte att Jesus tvättade hans fötter när Jesus betjänade lärjungarna. Han skulle aldrig förneka Jesus. Jag vet inte hur du skulle ha sagt. Och jag vet inte heller hur jag skulle ha sagt. Men jag ska aldrig, sa han, aldrig förneka Jesus. Han högg av tjänarens öra, den här soldaten. Han sprang till graven, står det. Inte att han gick till graven, utan han sprang till graven. Det är också typiskt Petrus. Andra av lärjungarna kanske inte ens brydde sig om, för de trodde inte att det var sant. Han hoppade i vattnet när han förstod att det var Jesus som var på stranden. Kommer ni ihåg den berättelsen när Jesus lagade fisk, eller stekte fisk vid stranden? Och så kom de i båten och så sa, jag tror det var Johannes då som sa till Petrus att det är Jesus. Och Petrus blev alldeles till sig och slänger sig i sjön. Och känner liksom, wow, det är Jesus, det är mästaren. Han hade ju redan mött den uppstånden, men han var så överväldigad. Och det är nog väldigt vackert i de här berättelserna. Det visar ett hjärta, en passion som Petrus har. En kärlek till sin mästare. Han älskade honom verkligen. Det är ett bevis. Även om han gjorde grava misstag också. Så kan det också vara i våra liv. Att vi ger förhastade löften. Att vi är svårt att hålla saker vi lovat. Känner vi igen det? Vi kan lova saker. Men det är svårt att uppfylla dem. Och hålla vad vi har sagt. En entusiasm som vi har. Det börjar väldigt entusiastiskt. Men det är svårt att slutföra det vi har gett oss in på. Eller vi säger ogenomtänkta saker. Det var ju Petrus expert på att göra. Jag vet inte hur du är om du säger ogenomtänkta saker ibland. Jag har gjort det. Jag kanske inte är riktigt Petrus-typen, men jag har ändå gjort det många gånger. Och man ångrar sig och man känner så här. Varför gjorde jag det, eller varför sa jag det? Petrus gjorde enorma misstag. Men han var villig att låta sig korrigeras och omvända sig. Det är det som är hemligheten med en Herrens tjänare. Han är öppen för korrigering, förändring och att omvända sig till Herren. Sen är det den andra punkten, nummer dos. Det här var första då, att Gud använder vårt temperament och vår personlighet, men vi behöver överlåta våra liv under andens kontroll. Det andra är ett par saker jag bara vill ta med här, och det sista, Petrus, han blev en stor ledare i församlingen, men han blev väldigt, väldigt använd av Gud i sin tjänst. Och här har vi några saker att lära oss. I Matteus 16, där Yvonne läste inledningsvis 13-20 versen. Ja, vi kan ta upp det på skärmen. Jag behöver inte läsa allt det, för vi har redan hört den bibeltexten. Vi kan läsa från 14 där. 14. Vissa säger Johannes döparen, säger lärjungarna när Jesus frågade vem säger människorna att jag är. Andra Elia, andra Jeremia. Och så frågar han, och ni, vem säger ni att jag är? Och så kommer i 16 versen. Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande Gudens son. Tänk, vilken fantastisk bekännelse. Jesus sa till honom, salig är du Simon Jonas son, för det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min far i himlen. Och så läser vi 18. Och jag säger dig, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. Och så läser vi 19 och 20 också. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Har du tänkt på det? Petrus avbildas ibland med nycklar i händerna. Har ni sett det någon gång på någon målning och så? Det är utifrån den här texten. Las llaves en su manos. Det är text. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sedan befallde han lärjungarna att inte berätta för någon att han var Messias. Det är Petrus bekännelse. Han var den första stenen i församlingen. Och hans bekännelse är själva fundamentet i kyrkan, i kyrkans historia. Och det är en övernaturlig uppenbarelse, säger Jesus. Han har inte kommit på det själv, utan det är bara Herren som kan visa det här för Petrus. Han förstår vem Jesus är. Det är en andlig uppenbarelse. Och så är det också i våra liv. Och det är en oerhört stark bekännelse det här. Det är första gången som någon bekänner och säger att Jesus är Messias, den levande Gudens son. De sa ju det i båten, men då var de så skräckslagna, det var mera förvirring. Och det kommer fram någon annan gång också i evangelierna så där att de blev häpna. Från himlen hade rösten kommit. Herren, eller fadern, hade sagt vem Jesus var. De hörde ju rösten från himlen i samband med Jesu dop. Och demonerna, skräckslagna, ropade ut vem Jesus var också. Men det här är första gången någon riktigt bekänner att Jesus är Messias, den levande Gudens son. Vi har hört det i 2000 år, den här bekännelsen. Men här är det första gången historien någon bekänner att Jesus är den levande Gudens son. Så det är en väldigt, väldigt viktig bekännelse. Och den här bekännelsen bygger ju hela kyrkan och församlingen på. Det är ju därför Petrus kallas för klippan. Han är klippan. Sen kommer en liten drastisk sak. Alldeles efter 21 och 22 versen händer det någonting väldigt märkligt. Jesus börjar förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket och så vidare. Vi läser 22 versen också. Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom. Gud bevara dig, Herre, det där ska aldrig hända dig. Och vad säger Jesus då till Petrus i 23 versen? Gå bort från mig, Satan, du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Vilken drastisk vändning här. Innan den mest fantastiska bekännelse i kyrkans historia. Och så kommer den här händelsen bara alldeles efter. Det visar alltså Petrus mänsklighet. Och det visar också när vi inte är i Guds auktoritet. Han fick ju nycklarna här också. Jag ska bara säga något kort om det också snart. Petrus fick nycklarna att öppna upp det i himmelriket. Och det är att när vi står på Guds ords auktoritet, då har vi också nycklarna att öppna upp till himmelriket. Men här är inte Petrus på Guds ord, utan här är det hans egna tankar att Jesus, du ska inte dö på korset. Bevara sig väl, det här ska inte hända dig. Här blev han en stötesten istället för klippan som han blev kallad innan. Han blev en stötesten. Och så är det också när vi liksom går utanför Guds auktoritet. Och då tappar vi någonting, vi förlorar någonting väsentligt, precis som Petrus gjorde. Så auktoriteten ligger inte i jag som person eller människan, utan det handlar om vi står på Guds ord. Då har vi auktoriteten i Guds rike. Och det fick Petrus lära sig här. Och det var en hård tillrättavisning. Sen står det också så här i Apostlagärningarna 2:14. Och det är på pingstdagen. Då steg Petrus fram tillsammans med de 11 och höjde sin röst och talade till dem. Och så predikade han pingstdagens predikan. Här är tre saker jag tänkte på när det gäller Petrus. Det står ju att han fick himmelrikets nycklar, som jag sa också. Och det kan man säga att i Apostlagärningarna 10, då han låste upp för hedningarna i Corneli hus, så blev hedningarna blev omvända, fick uppleva frälsning och fick uppleva andedopet till de här hedningarna. Och det kan man säga att Petrus hade fått nycklarna och låste upp till hedningarna. För tidigare var det ju bara judarna som var liksom Guds folk. Och Petrus, han predikade på pingstdagen och 3000 kom till tro och lät döpa sig. Och så är det också för oss. Att det är så viktigt att vi står på den här bekännelsen när vi presenterar Jesus, när vi predikar evangeliet, när vi bekänner oss i tron, att vi står på den här bekännelsen som Petrus stod på. Och det var därför han kallas klippa. Och det ger oss en auktoritet, en fullmakt i Guds rike. Och då får vi också nycklarna, då kan vi också låsa upp in i människors hjärtan, in i människors liv. När vi står på Guds ords auktoritet, då har vi också de här nycklarna, tillgång till dem. Och så får vi vara med och låsa upp i människors hjärtan och människors liv. Och sen har vi också tillgång till den heliga andes kraft. Samma heliga ande som verkade när Petrus predikade på pingstdagen, samma heliga ande verkar genom dig och mig. För det är ingen annan ande vi har fått. Det är ju samma heliga ande. Sen hade ju Petrus kanske ett speciellt mandat, en speciell uppdrag som apostel. Men det är samma heliga ande som du och jag har tillgång till. Glöm aldrig det. Så vi kan lära oss väldigt mycket när vi läser om lärjungarna och när vi läser om Petrus. Att samma kraft, samma auktoritet, samma heliga ande har vi till förfogande. Finns för dig och mig. Och glöm aldrig att Jesus, han vill alltid lyfta upp oss. Han vill förlåta oss. Han vill förnya oss. När vi omvänder oss till honom från djupet av våra hjärtan. Ska vi be tillsammans. Herre, tack för den här söndag förmiddagen då vi har fått tala om Petrus. Och se på hans liv som en förebild. Ett exempel, en inspiration för våra liv, Herre. Tack att du har gett oss nycklarna till himmelriket. Tack att vi kan få vara med och låsa upp i människors liv, Herre. Tack att vi kan få se det där vi går fram, både i vardagen och i andra sammanhang, Herre. Att det du har lagt i våra hjärtan, det kan förvandla människor. Att det sås frön som bär frukt, Herre. Vi prisar dig för det, Herre. Tack för att vi har den samma heliga ande som Petrus och de andra lärjungarna hade till sitt förfogande, Herre. Tack för din heliga andes kraft. Och tack att vi får våga tro detta. Att vi får ta det här steget över båtkanten och våga gå dig till mötes när du kallar oss och säger kom, Herre. Tack att du vill hjälpa oss, Jesus. Tack att vi får stå på ditt ord och den auktoriteten, den bekännelsen som Petrus gav, Herre. Tack att vi får stå på det, på ditt ord, Herre. Och tack att vi får bekänna dig idag, Herre. När det är så mycket annat som vill distrahera oss och få oss att tänka och tro annorlunda. Men tack att vi får bekänna oss till dig, Herre. Vi prisar dig för dig, Jesus. Tack att du välsignar oss var och en den här söndag förmiddagen i Lugnås. I Jesu namn. Amen. Amen. Halleluja Jesus. Tack Jesus.